En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
God fortsättning och mycket varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Det är måndag och då ja, är det på sin plats att vi spelar in ett avsnitt, och passande nog har vi haft lite matcher i helgen att avhandla också. Makoto Asara heter jag, med mig från London, Frida Fagerlund. Ja, hur har det festive fixtures varit där borta?
Ja, det har väl varit helt okej. Jag är väl inte speciellt pigg själv, jag har åkt på någonting. Så ursäkta om min energinivå är väldigt låg idag. Jag ska göra mitt bästa för att ändå låta exalterad.
Kanonstart på den här podden, kan man säga. Det kändes lite blekt med bara det här liksom, att de försökte sminka över faktumet att de bara hade en Boxing Day match, med att kalla det The Festive Fixtures och sen bara på något sätt branda det.
Jag håller med, det kändes inte riktigt rätt. Men så blir det ibland. Man United var ju nöjda över att de åtminstone var den enda matchen på Boxing Day. Jag tror att det stod på deras matchprogram också att det är här du ser Boxing Day fotboll, och det stämde ju.
Ja, sen var det ju Championship och League One och så vidare, så att det får man ju inte förglömma i det hela. Det är ju också en ganska stor del av Boxing Day-kulturen borta i England. Men ja, United får sig starka på just den 26. Vi kommer till det, men jag tycker att vi måste börja på Stamford Bridge den här måndagen. För ja, Aston Villa, 11 raka segrar. De är i titelstrid på högsta allvar, om ingen annan redan trodde det. Så ja, det där var ett statement som heter duga.
Ja, men verkligen. Men det är ju också Emerys taktiska justeringar under match som är en klass för sig. Det finns inget annat lag i Premier League som har vunnit så många poäng eller tagit så många poäng ur förlorande position. Medan Chelsea faktiskt är det laget som har tappat flest poäng, 11 ur vinnande position den här säsongen. Så man hade ju kunnat lista ut hur den här matchen skulle gå egentligen på förhand. Men absolut, Chelsea gör en jättebra första halvlek. Misslyckas dock med att döda matchen ordentligt, och det kan man inte göra mot Villa, utan Emery bestämmer sig för att göra trippelbyte i, ja, det var väl en halvtimme kvar ungefär att spela, där bland annat då Watkins kommer in, och det förändrar hela matchen. De kan trycka upp Tielemans högre upp i en nummer 10-roll. De utnyttjade att spelare som Garnacho och Kukurea låg väldigt högt, vilket gjorde att om de bara hittade fram med den där passningen, till exempel då till Sanchez som också kom in på kanten, så var Chelsea helt plötsligt i en sårbar position. Kunde väl ha försvarat sig bättre. Badia Schill kommer väl få en hel del skit, kan jag tänka mig, för hur han hanterade Watkins bland annat. Men ja, Villa ångar på, och det är helt klart imponerande.
Var det där Watkins behövde på något sätt att bli petad och komma in i en paus istället? För man valde ju Daniel Malen från start, som inte kanske var ett jättelyckat drag med tanke på att Chelsea ändå var så pass mycket bättre än Villa som de faktiskt var under första halvlek.
Ja, kanske. Vi har ju sett det här för med Watkins, och problemet för honom har väl egentligen varit att hans form har ju dippat fram och tillbaka ända sedan EM 2024. Så att det är ett ganska långt tag nu som vi inte riktigt har sett honom på den nivån som han höll sig på dessförinnan, alltså där han var mer konsekvent. Och jag var inne på, vet jag, förra säsongen att det hade mycket att göra med just den här konkurrensen som han hade på anfallspositionen, att det kanske inte riktigt passade honom att ha det, utan att han är en sån spelare som behöver full förtroende från sin tränare för att faktiskt kunna leverera på absolut högsta nivå. Men ja, jag tror att det var skönt för honom definitivt att han fick göra en sån här match och verkligen visa Emery att han fortfarande har det i sig. Det var ju väldigt fina mål dessutom, men som sagt, som kollektiv, det var ju det som stack ut i Villas fall, just att det kändes som att alla spelare på planen blev lite modigare, och helt plötsligt så började de skapa tillräckligt mycket då för att faktiskt få med sig de här 3 poängen i slutändan.
Och en del av det där kollektivet är ju Victor Nilsson Lindelöf i mittlåset, som har fått orubbligt förtroende här i Pau Torres frånvaro. Kliver ju in och gör en jättestabil insats bredvid Ezri Konsa.
Ja, men precis. Jag tyckte också att han var en av dem som vågade driva upp bollen bättre i andra halvleken. Och ja, det öppnade upp mycket ytor för Villa. Så att Ja, jag skrattade lite för att jag såg att en av de här frågorna som hade skickats in på Twitter idag var: kan ni ranka alla svenska spelare? Ja, alltså sett till hur de har presterat under hösten och vintern.
Men alltså,
nu
ska vi göra det direkt då? Vi tar det direkt.
Det första jag tänkte var, åh nej, alltså det finns ju ingenting som är omöjligare sett till att det finns ingen svensk spelare som har presterat sett över hela hösten. Jag menar, Gabriel Gudmundsson, han startade starkt, har inte sett lika bra ut den senaste månaden. Vi har då, ja, vi har Isak, väldigt svårt att värdera honom. Vi har Viktor Gyökeres som varit lite upp och ner och varit skadad också dessutom. Lukas Bergvall som har haft perioder där han har varit väldigt stark, men sen också inte spelat rätt så många matcher så att det är svårt att värdera honom. Och så har vi då Lindelöf som de tre senaste matcherna har fått spela ens. Och där har han ju sett bra ut. Men vad ska han, han kan ju inte riktigt hamna i topp efter tre starka veckor.
Det är ju inte en starkt gäng som vi har fått ihop här. Det är ju frågan från Joakim Linders fanpage att ranka de svenska spännande säsong hittills och då samtliga Premier League-spelare. Alltså, vad säger vi om Yasin Ayari?
Jag tycker ju att Yasin Ayari har varit väldigt stabil och han har ju framförallt fått behålla sin plats i Brighton och får ju fortsatt mycket förtroende. Låg ju bakom målet dessutom mot Arsenal. Det var ju han som prickade stolparna i helgen innan de lyckades trycka in reduceringen. Men sen samtidigt så har ju kanske inte Brighton stått ut som lag. Så att ja, Ayari är absolut med där uppe. Men återigen, alltså det är nästan så att man måste sätta Viktor Gyökeres i topp. Trots då att han inte heller har levererat på Haaland-nivåer direkt. För att han har
ju åtminstone... Ja, man tittar på laget, ja.
Ja, för han har ju åtminstone... Vad har han gjort? 5 mål eller någonting nu i Premier League. Visst, ett par straffar och sådär. Men det är väl ändå helt okej då när man tillhör... laget som ligger i toppen dessutom. Men som sagt, det är inte lätt.
Ja, men det blir väl någonstans där. Jag instämmer helt. Jag tänkte väl först om man ska ha Ayari 1, Bergvall 2, Gyökeres 3. Men Gyökeres är ju väldigt svår. Alltså, om man tittar på vad kollektivet också har uträttat och där är en faktor i det, då är ju Gyökeres 1. Han har funkat i laget. Även om vissa har påstått att han känns trubbig, han gör inte lika mycket mål som han gjorde i Sporting. Han blir ändå på något sätt... Alltså, han funkar ju. Det är inte ett fiasko. Han spelar matcher. Absolut, han var skadad en period. Absolut att Gabriel Jesus såg jättepigg ut när han kom in istället för honom här i möte mot Brighton som vi kommer till senare. Men ja, de tre i alla fall i topp, eller? Och sen någonstans Lindelöf, Gudmundsson.
Jag vet inte. Alltså, jag är inte alls...
Kusiasare tyvärr hamnar ju längst ner. För han har inte alls fått någon speltid och förtroende i Fulham. Sen har inte han haft någon chans att göra någonting åt den placeringen.
Han har ju faktiskt sett rätt så. De få minuterna han har fått tycker jag faktiskt att han har gjort rätt så bra. Men absolut, jag håller med. Har man knappt spelat så kan man ju knappast ligga högt upp i den rankingen. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är jättesvårt. Man får nästan göra det när säsongen är över. För då har man ju förhoppningsvis en lite klarare bild över hur bra alla säsonger har varit.
Och Anthony Elanga har vi inte ens diskuterat nu här. Men det är också en ganska rejäl prislapp och en spelare som inte alls riktigt har kommit igång i sin nya miljö än där heller kollektivt inte har gjort det.
Mm. Ja, han får inte alls stort förtroende egentligen och har inte fått nu den senaste tiden. Vilket är synd, jag trodde att han skulle passa perfekt in i Newcastle omedelbart, att det skulle passa honom, det spelsättet. Mm. Men nej, han har också haft det lite kämpigt. Så att, vad bra det går för svensk fotboll.
Vad bra det går för svenskar i Premier League, Victor poängterar, går jättebra till exempel för andra svenskar i andra ligor. Men generellt, absolut, svensk fotboll har ju mått bättre, det kan man lugnt konstatera. Det var ett litet sidospår. Finns det något mer att säga om Chelsea Villa? Ska vi säga någonting om Chelseas insats i den här matchen? Är det fara på taket, tycker du?
Alltså, nu är vi tillbaka där igen, det här med att Maresca får kritik. Och det är ju för att, visst, i den här matchen så, som sagt, de spelar bara i första halvleken och delar inledningen av andra halvleken fram tills då de här trippelbytena görs, eller trippelbytet snarare, men lyckas ändå inte vinna. Det är ju ett problem. Och som sagt, just det här med att man då har haft en tendens att tappa ledningar vid tidigare tillfällen också under säsongen. Ja, det kommer ju definitivt inte göra att Maresca får det lugnare, om man säger så.
Nej, och det där lilla City-ryktet som bara dök upp lite passande där också, som väl i och för sig är på sikt kanske och absolut ingenting som är aktuellt här och nu, men likväl något som ändå sätter griller i huvudet för Chelseas del såklart. Där. Men jag tycker att de totalt sett ändå gjort en bra säsong hittills. Jag ser inte liksom anledningen att byta ut Maresca om inte de måste.
Nej, men så tänk väl folk kanske har hur stora kliv har de tagit sedan förra säsongen. Det är ju mycket det man landar i, för vi vet ju om att de såg väldigt starka ut under 2024, och det var ju egentligen precis efter nyår som de gick ner sig och började tappa en massa poäng, och helt plötsligt så var de inte alls med i det här titelracet. Så att, ja, vi får väl se hur de går nu under våren, men jag tror väl framförallt att det är det supporterna pekar mot. Liksom, ser vi verkligen enorma framsteg i Chelsea? Ja, det går ju att diskutera kanske. Jag håller väl med, jag tycker väl också att så rent spelmässigt att de har varit mer flexibla än vad man såg dem förra säsongen, och dessutom då att de har klarat sig rätt så bra trots att Cole Palmer varit skadad under rätt så lång tid. Men ja, vi får utvärdera Maresca efter säsongen, men jag tror väl att han sitter säkert fram tills dess, även om man aldrig vet med Chelsea förstås.
Sen icke att förglömma, man kan tycka man vill om det, men de blev världens bästa fotbollslag i somras. Man ska inte glömma bort det i en ekvation heller, att oavsett vad man tycker om turneringen och sättet den gjordes på, de vann den. De spelade ut Paris Saint-Germain i den finalen. Så det finns en ganska hög kapacitet som de har lyckats få fram och kräma ur av det här laget också.
Ja, sen att det var länge sedan nu, vet du. Folk har korta minnen.
Absolut, så är det. Det är inte mindre än ett halvår sedan, men likväl en påminnelse om att Chelsea ändå har det i sig. Även om det är förlust här mot ett Aston Villa som tampas i toppen av tabellen. Och de möter ju faktiskt Arsenal i nästa omgång direkt här. Det är redan imorgon, va? Mm. Till och med.
Efter datorn så kör vi
efter
fotbollkväll.
Är det, du har fastnat helt i dart-VM där borta också, eller?
Nej, jag ska dit för första gången. Jag har aldrig...
Ah, just det, du ska dit!
Ja, precis. Ja, man får ju se till att följa Dirty Harry och se hur det går för honom. Ja.
Hur stor har han blivit på brittisk mark?
Skrattade lite när jag såg att det dök upp såna här satirrykten om att Andreas Harrison dejtar Sydney Sweeney som ett svar på att Christian Pulisic kopplades
inte
ihop med
det,
henne.
Men, ja, det är något av det konstigaste som har hänt under de här mellandagarna. Om det nu, ja, det tyckte synd om Pulisic i sammanhanget. Det kan inte vara roligt att...
Du tyckte synd om honom, att han kopplades ihop med en snygg skådespelerska? Ja,
jag vet ju att han är i ett förhållande. Det är synd om liksom dem, och de verkar ha det så trevligt.
Jaha, han är i ett förhållande alltså.
Ja, det är ju det han är. Så det
ja, du tycker ju synd om henne, jag tycker inte synd om...
Ja, det är också. Ja, det är irrelevant i sammanhanget i och för sig. Oavsett, men han är ändå ganska stor där borta.
Ja, men han har blivit det nu. Sen är han väl inte en av... Alltså, publiken har ju verkligen sina favoriter, det märker man. Han är kanske inte där än, men förhoppningsvis här. Alltså om han slår till, men nu kommer jag inte ens ihåg vem är det han spelar mot. Det är han Walesan väl som är
han
riktigt
bra. Han
mötte
Pikachu senast, läste jag.
Jo, precis. Men nu är det han Walesan, vad heter han? Ja, Johnny, ja, någonting kanske. Johnny låter som en dartspelare.
Det låter som ett dartnamn. Han har slagit ut en japan på vägen, det vet jag också.
Ja, precis. Ja. Men,
på tal om publikfavorit.
Ja, vi får se hur det går för honom helt enkelt.
Ja, vi tar oss tillbaka till Premier League. Det kan bli lite så här olika stick hit och dit här, som ni kanske redan har märkt. Men vi tar oss till Arsenal. Ett Arsenal som då alltså ska möta Villa här på tisdag. Det blir en otroligt intressant match med tanke på hur det ser ut i toppen av tabellen. Ett Arsenal som håller sin serieledning tack vare en 2-1-seger mot Brighton. Du var väl på plats där, Frida, om jag inte helt missminner mig. Vad fick du se från The Gunners, känner du?
En match som påminner rätt så mycket om ligacupmötet med Crystal Palace, där man gick vidare efter straffläggning. Det var ju en otrolig straffläggning dessutom, ska man tillägga. Det tog rätt många straffar innan Lacroix blev den som missade. Det var ju Kepa som... Kepa var inte i närheten av någon straff förutom den. Alltså jag har aldrig sett en målvakt. Jag satt och blev förundrad också och tänkte, varför går han så tidigt? Alltså han slängde sig ju 3 sekunder innan spelaren lyckades, fick iväg bollen. Jag bara tycker att det är väldigt märkligt när man är målvakt. Varför väntar man inte ut bara? spelare.
Han ville ju slå en straff själv, Kepa.
Ja, det måste ha varit det, va? Men så lyckades han ju till slut. Han kastade sig säkert 9 gånger av 10 kastades han sig till höger. Lacroix var den enda som var dum nog att faktiskt rikta sin straff ditåt. Så att Arsenal gick vinnande ur den striden. Och det jag menar när jag säger att det påminner om den matchen, just det här mötet med Brighton, det var att Arsenal var fullständigt dominant i första halvleken. Brighton hade ingenting. 0 avslut, knappt några bollberöringar i offensiv straffområde. Och Arsenal får ju in ett mål också. Det är Martin Ødegaard som får hur mycket tid på sig som helst att bara lägga in. Det var ett väldigt snyggt avslut, men man kan helt enkelt inte ge så mycket tid till honom att få sikta in sig på det viset. Och Bukayo Saka gjorde en sensationellt bra halvlek. Jag tyckte att Leandro Trossard också var bra. Han vände in och ut på spelaren på sin kant. Men sen så där i andra halvleken så lyckas det ändå bli nervigt, och det är ju för att Arsenal inte gör tillräckligt många mål, höll jag på att säga. Visst, de får in 2-0-målet till slut. Men sen räcker det ju att Brighton, de ändrade ju om lite ska sägas efter halvtid, och Hürzler förstod ju att vi måste göra ett par byten här, och jag fattar faktiskt inte varför han inte startade med Minte egentligen, för att jeg tror att med tanke på att Calafiori skadade sig under uppvärmningen, vilket gjorde att Miles Lewis-Skelly kom in, jag tror att Minte hade kunnat göra betydligt större skada på Arsenals vänsterkant, sett till hur det blev nu. Men han gör ju till slut de förändringarna, Hürzler. Och sen så får ju Brighton till slut in det här reduceringsmålet, och det är ju framförallt då Yassin Ayari återigen, som jag sa tidigare, han träffar stolpen och sen så kommer reduceringen. Och sen så står ju faktiskt David Raya för, alltså, kanske säsongens räddning också.
Den är helt,
så att det var, den var helt sensationell när han tippar skottet. Det är väl Minte till och med, va, som står för det skottet. Jag tror det.
Det är inte, alltså, det är ju en tv-räddning på så vis att han ligger verkligen som en liksom streck i luften, en liksom frimärkskompatibel räddning.
TV-räddning för mig är ju när man gör någonting överdrivet.
Det var det jag skulle komma till, att det där är ju överdrivet, men nödvändigt överdrivet.
Ja, det där menar. Var... om det nu är så att Arsenal vinner titeln i sommar, då kan man tänka tillbaka på den där räddningen, för att det var en hårsmån från att Brighton fick in det där kvitteringsmålet, och det hade varit som en riktig magsugare för Arsenals del. Men tanke på då att man faktiskt hade haft så många lägen i matchen att faktiskt just döda den. Så att 3 poäng i slutändan. Ska jag tilläggas också att Declan Rice spelar högerback i den här matchen.
Han gör det jättebra.
Timber är ju också skadad, så att de hade ju en del oflyt på det viset i sin försvarslinje, att de fick klippa och klistra lite grann. Men en riktigt tung 3 poängare.
Sen blir det ändå för mig på något sätt att ska de verkligen, när de är så överlägsna som de är i den här matchen, behöva hamna i ett läge där man verkligen bara gnetar för att få den här uddamålssegern. Jag tycker att det är konstigt att de hamnar i den situationen överhuvudtaget. Sen spelar det ju ingen roll så länge de löser det. Men såklart att man, om de hade fått in den boll där, Brighton, i slutet, då hade man ju verkligen undrat varför Arsenal-spelarna går ner och börjar hörnflagga i minut 88 på hemmaplan i en 2-1-ledning i match de egentligen har dominerat från start till slut.
Man ska ju komma ihåg också att det har gjorts en hel del självmål som har räddat Arsenal också. Och det kommer ju ytterligare ett här i den här matchen. Det var ju ett väldigt märkligt. Visst, det är en fin leverans från Declan Rice i en hörna som Rutter bara nickar in i mål. Han försöker såklart nicka undan den, men det blir perfekt istället, som var anstår på första, eller vid första stolpen. Så att det har hjälpt dem också. Sen, om vi pratar lite mer om Viktor Gyökeres där, vad är det, redan efter 2 minuter eller någonting sånt, så har ju han ett jätteläge som han måste göra bättre, där han kommer, det är ju egentligen en mot en med Förbryggen, och avslutet blir ju inte alls tillräckligt kraftfullt. De behöver ju egentligen fler mål från honom också. Det har skrivits en hel del om honom den senaste tiden i engelsk media, för de hänger upp sig på det här att förhoppningen var ju att han skulle vara en sorts ny Erling Haaland, och där har han ju faktiskt inte riktigt varit. Det får vi ju komma ihåg, utan det blir mycket i så fall att det är återigen mycket det här med att Bukayo Saka ska leverera, eller som nu Ødegaard, han dök upp i sin favoritposition som vi inte har sett så mycket det senaste året. Mm. Men jag tror det var skönt för honom att få göra det målet också. Men som sagt, att man begär väl lite mer från Gyökeres. Alltså rent målmässigt åtminstone.
Han är ju lagets bästa målskytt i Premier League den säsongen. Det är ju lätt att glömma det. Men det är han leder den interna skytteligan på 5. Det är i och för sig hur många självmål har de fått.
Ja,
är det fler än 5?
Vad är det? 5-6 stycken.
Då är kan det vara självmål som leder interna skytteligan i sånt fall. Vilket är väldigt roligt. Ja, oavsett så om vi bortser från den parametern så har ju faktiskt Gyökeres ändå gjort fler än vad alla andra har gjort. Sen så absolut, han har inte gjort hur mycket som helst. Han har gjort 20 mål som Håland väl uppe i nästan.
Så att, ja, det är helt galet alltså.
Nej. Och det är också en helt orimlig kravbild att ställa. Det är helt orimligt att jämföra med Hålands första säsong i City också. För det är något helt annat. Däremot så tycker jag att Gyökeres har absolut inte varit någon dundersuccé. Det kan ingen säga. Men han har inte gjort bort sig på något vis än.
Nej, absolut. Nej. Och som sagt, de leder ju. Det är ju mest tror jag också att man hänger upp sig på eller att andra hänger upp sig på snarare just att Man City exakt. Går så fruktansvärt bra nu. Hade inte de gjort det så tror jag inte det hade varit lika mycket snack. Men nu blir det väldigt mycket att oj, kommer Arsenal, kommer de orka hela vägen? Alltså jag tycker väl det som talar för Arsenal, det är ju att vi såg ju en nivå tidigare i höst där ja, de visade att det finns rätt många spelare i det laget som faktiskt kan göra mål och de behöver inte bara förlita sig på fasta situationer. Så att det är återigen det här att i och med skadorna man har haft, nu kom ju Gabriel in i den här matchen ska sägas, vilket ju kommer vara ett jättelyft för dem på sikt förmodligen. Så att ja, de måste väl helt enkelt bara visa att de kan ta sig upp på den nivån igen som de faktiskt höll tidigare i höstas.
Mm. Vi tar oss vidare till den tredje titelkandidaten. Om man tittar på tabellen, det är såklart att det finns många matcher kvar att spela och mycket fortfarande kan hända. Men just nu så är det Arsenal, det är Villa och så är vi mitt emellan där också Manchester City som fick ha serieledningen i några timmar där i alla fall efter 2-1-segern borta mot Nottingham Forest. Ryan Cherki, det är en bra fotbollsspelare. Det är väl det jag har att säga från den här matchen.
Ja, en av säsongens bästa värvningar. Sett till hur han har presterat nu, särskilt de senaste månaderna. Mm. Och det var ju nyckeln till den här segern också, Cherkis och Reinders rörelsemönster också för den delen, som innebar att de ofta blev 3-3 mot Forest. Och Forest kan ju försvara sig bra, alltså sett till att de har både Murillo och Milenkovic. De kan klara av att hantera en sån som Haaland, de två. Men det blir jobbigare när City ligger så högt och centralt med så många spelare. Så att det är ju det som händer här. Sen var det ju rätt så mycket snack efter matchen. Sean Dyche som tyckte att dels då att han tyckte att Ruben Dias skulle ha fått ett andra gult kort när han kliver in, och det kan man ju faktiskt hålla med om. Det är ju rätt så svagt av domaren ändå att inte
han vågade inte,
eller hur? Det
är känslan där att han ville inte förstöra julefriden för Ruben exakt. Dias och Pep. Pep var arg på en kameraman efter.
Ja, varför får han såna?
Jag vet inte. Det, var helt
det är som att det blir kortslutning i skallen på honom. Så ska han hänga upp sig på någonting helt irrationellt. Men, han firade ju annars.
Alla matcher man har sett i Premier League så går kameramännen runt och filmar när folk applåderar sina fans på det där sättet. Man har sett det efter varje match. Och just det där, så någonting som bara slår slint för Pep som blir arg på. Ja.
Men han är ju galen, det vet vi.
Ja, det är.
Men nu, som sagt, nu står ju Cherki på, vad är det, 7 assist. Petar ju fram den till Reinders där och sen så drar han ju själv in 2-1 i utkanten av straffområdet. Och det var roligt också på tal om Pep, för att han pekar ju på sin andra Pep, alltså Lindos, vid det målet, eller vid båda målen tror jag till och med. Som för att säga att det är Lindos som är mastermind behind det här. Så var det kanske, men oavsett så var det ju att väldigt tung trepoängare för Man City som har helt enkelt haft en väldigt stark period här nu.
Jag såg inte fram att Cherki skulle vara, alltså absolut att det är en otroligt bollbegåvad, duktig spelare, och man kände att det här kan vara ett potentiellt fynd när de värvar in honom för den prislapp de gjorde efter att då inte ha vunnit jakten på Florian Wirtz som var första valet från början. Att han skulle var så naturlig och så bra för dem och så viktig för dem så fort. Det såg jag faktiskt inte framför mig, och det gör det än mer imponerande. Det han sysslar med för tillfället faktiskt.
Och jag tror ju att Pep, alltså Guardiola då, jag tror att han lite motvilligt sådär gillar Xhaka. Alltså jag tror inte han gillar allt med honom. Just det här med att Xhaka är ju lite av en sån spelare som, ja men det här med hemjobbet är kanske inte lika viktigt som att trolla med bollen. Jag tror ju att Guardiola säkert slids mellan det här också, att han förstår att det är väldigt bra för Man Citys offensiv att ha någon som kan länka upp på det sättet. Men samtidigt då som att han känner kanske att han vill ändå att de principerna ska sättas lite bättre. Och det är ju inte som att, jag menar, Forrest skapar ju en del i den här matchen också. De har ju alltså bland annat där kvitteringen, alltså en fin omställning som avslutas med att Hutchinson väldigt ostört drar in kvitteringen, så att allt var inte perfekt från Man Citys sida den här matchen, men ja.
Jag tror Guardiola för 3 år sedan hade haft mycket större problem med Xhaka, eller Xhaka haft mycket större problem med att akklimatisera sig till City i ett sånt läge, men det är ju ett annat City nu, och det är väl lite en annan Pep också som har gått igenom både det ena och det andra för att nå dit han är nu, och det är med City som ändå tampas i toppen av Premier League-tabellen. Några som hänger där bakom och lurar, det är ju Manchester Citys statskollegor Manchester United. De som fick spela den där Boxing Day-matchen, och det gjorde de med bravur. 1-0 mot Newcastle. Patrick Dorgu, stor hjälte med det omgångens mål här i alla fall. Alltså det är en helt briljant träff han får.
Ja, det är riktigt snyggt. Och man får säga om Dorgu, han gör ju faktiskt en bra match överlag.
Jättebra match.
Även om han låg, alltså hur många sekunder han låg ner på gräset. Det var otroligt många gånger som han landade på ändan. Jag vet inte om det var något fel på hans dobbar eller om planen bara var väldigt hal.
Han fick ju mycket stryk också, ska ju sägas. Det var ju många dueller han fick ta smällar i, så att det var ju inte bara att han tappade balansen hela tiden.
Nej, men en hel del gånger var det att han tappade balansen också. Men oavsett så, jag tror att det kan vara ganska svårt för Man United-supportrar att se på den här matchen. Alltså, eller hur man ska se på den. För att jag tyckte ju att mot Villa att de hade väldigt, väldigt otur och att de faktiskt hade förtjänat att få med sig någonting i den matchen. Och här är det nästan tvärtom. Alltså jag vet inte hur många inlägg som Newcastle slog i den här matchen. Det är sensationellt att de inte får in åtminstone ett mål. Sen å andra sidan så kan man ju hävda att ja, men med tanke på alltså vilka som satt på bänken för Man United, att de saknade exempelvis Bruno Fernandes och så vidare, så gör de ju det ändå bra. Och jag tycker ju en sån spelare som Heaven, som kanske inte riktigt har sett sådär värsta bil ut den senaste tiden, eller sedan han började få förtroende, jag tycker att han gör en bra match. Får inte förglömma att en av tvillingarna Fletcher får hoppa in relativt tidigt.
Båda så på bänken.
Ja, precis. Och pappa i publiken också. Det var ju, var ju fint. Så att med alla de brasklapparna så tycker man nog som Man United-supporter att det var väldigt skönt att man fick med sig de här 3 poängen och att man gläds åt dem. Sen måste jag ändå säga att det är rätt många gånger som Ruben Amorim gör byten och jag sitter där som ett frågetecken. Nu ska inte jag säga, jag är ju inte tränare. Jag har inte spelat i Premier League heller. Men jag tycker ändå att det är rätt många gånger man sitter där och tänker, hur tänker du nu, Ruben? Vad är det?
Ja, men det här, du pratade om det, att det var en tunn bänk. Det tyckte ju uppenbarligen inte Ruben Amorim, men det ser utifrån som att han aktivt jobbat för att de ska tappa den här ledningen.
Ja, för det är ju en sak man skulle säga också, att de startar ju med en 4-backslinje i den här matchen. Fråga mig inte hur de avslutar den, för att det är ingen aning, höll jag på att säga, för att det är allting kändes lite upp och ner där mot slutet. Och det är ju främst för att jag kan förstå att folk blir upprörda på det här Casemiro-bytet. Jag menar, Casemiro såg ju jätteförvånad ut av att han skulle ta sig av.
Men han skötte det väldigt snyggt, tänkte jag på. Han såg jätteförvånad ut på vägen ut. Men väl när han är utbytt, då var det liksom handskakning och sen gnäll, så vitt man såg i alla fall. Ja.
För då sätter han ju in, då sätter Amorim in Jorro, och då tänker man, okej. Okay. Fine, då blir det väl en liten formationsändring här då. Men att sen i 88:e minuten både plocka av Luke Shaw och Lisandro Martinez.
Och damma av Malaysia från ingenstans.
Men är inte det väldigt vanskligt? Alltså nu vinner de ju matchen så att det är ju skitsamma.
Jag förstod absolut ingenting. Jag reagerade på samma sätt som dig. Lisandro Martinez har varit helt briljant matchen igenom.
Ja.
De är liksom under belägring mer eller mindre. I det
och de
läget.
Mest rutinerade spelarna dessutom.
Vi tar bort dem. Tar in en kille som inte har sett en fotbollsplan på ett år och unge Tyler Fredriksson. Fredriksson tyckte väldigt skötte de där få minuterna han fick på ett strålande vis måste jag säga.
Ja. Men oavsett så jag menar, man kan faktiskt rikta den kritiken mot Howe också. Jag förstår inte riktigt varför Howe plockar av Voldemade. Är inte han exakt den spelartypen man vill ha på planen?
Jo,
när
man
bara
motar
inlägg hela matchen.
Men han är ju Voldemessig. Jag tror att han är en tia.
Nej, men
jag håller med.
Jag ser det inte riktigt så, absolut. Alltså, han är duktig på att länka upp och när man tänker på Wissa så tänker man kanske på en spelare som är lite bättre i boxen. Men glöm inte bort att Voldemade är typ 2 meter lång. Det är väl klart att man vill ha honom i straffområdet om man går för att få in ett mål på det här sättet. Då hade jag nästan hellre faktiskt plockat av Anthony Gordon och spelat med både Wissa och Voldemade. Jag tycker att där tycker jag, jag förstår inte riktigt Eddie Howes tänk.
Nej, att, det var två tränare som gjorde byten som förvirrade så mycket kan man ju säga. Det,
ja. Men återigen, jag har ingen tränarlicens, jag kanske inte ska uttala mig, men ja, det var mina intryck från matchen.
Du missade ju den svenska tv-sändningen av det här, men då ledde ju alltså, vad heter det, Amorims byten ledde ju till en liksom nästan hetsk diskussion, alltså på ett bra sätt då, mellan... Uh-huh. Martin Åslund och Bojan Djordjic i studion efter. Det var väldigt underhållande att följa i alla fall. Ingen kunde ju överhuvudtaget förstå vad Amorim sysslade med.
Sen å andra sidan så kan man ju också säga, jag menar, visst det känns ju som att Newcastle ska få med sig någonting från den här matchen. Och Man United var ju, de hade det kämpigt där i andra halvleken. Men sen samtidigt, alltså Newcastle, de har inte så många jättelägen ändå som man kanske hade trott att de skulle skapa med tanke på då att ja, Man United tvingas då spela med en hel del unga spelare. Så att, återigen, man kanske ändå landar i att det är starkt av Man United att ta den här segern. För där, de har faktiskt där. Haft det rätt så tufft mot Newcastle de senaste säsongerna. Mm. Så att, ja. Och jag gillar Ruben Amorim. Det är bara att ibland förstår jag inte riktigt hur han tänker.
Jag instämmer helt där också. Vi tar oss vidare till Liverpool som besegrade Wolves med 2-1. De hade lite tufft där också i slutändan. Även för att det såg ut som att de skulle flyta fram till en seger, eller en komfortabel seger till att börja med. Florian Wirtz har gjort mål i Premier League. Bara en sån sak. Börjar faktiskt se riktigt bra ut nu också dessutom för Liverpool.
Ja, det gör han verkligen. Alltså nu den här senaste månaden så har han steppat upp en och han har börjat akklimatisera sig. Han gjorde ju egentligen sitt första mål mot Sunderland, men det noterades som självmål. Jag tyckte lite synd om honom där. Det var ju i den vevan som man faktiskt började se att han hamnade lite mer till sin rätt. Så att jag tror vi var rätt så många som inför säsongen såg honom som säsongens bästa nyförvärv. Och nu börjar han ju faktiskt visa de kvaliteterna också. Så att det är ju skönt för Liverpools del, framförallt skönt för honom själv också, för det kan inte vara lätt heller när man har så mycket förväntningar på sina axlar och sen så går laget inte riktigt bra, men ja, för honom började släppa. Sen började kanske inte släppa sett till att Liverpool fortfarande har väldiga problem på fasta situationer. De har ju trots allt släppt in, vad är det, 12 mål tror jag på fasta situationer den här säsongen. Det är flest i hela ligan ihop med Bournemouth och Nottingham Forest, om jag inte minns helt fel.
Det är inte
fel.
Så bra.
Nej, och det är ju väldigt intressant ändå för, ja men vad är det som har hänt? Är det, liksom, ska man skylla på tränaren på fasta situationer, Aaron Briggs, som ju faktiskt inte ens var tränare på fasta situationer från första början, utan han var någon sorts ansvarig för individuell utveckling och sen fick han bara ta över den rollen eftersom att de inte hittade någon annan. Och sen så plockade de in en riktig, så att säga, analytiker då i somras. Vad heter han? Lewis Mahoney, som anlände från Southampton tror jag det var. Men ändå har det inte, det har ju inte sett så bra ut. Och då kan man ju fråga sig också, handlar det om formationen? Alltså hur de ställer upp vid de här fasta situationerna. Jag tror det handlar mer om att de inte är speciellt bra på att försvara sig mot andra vågen. Att det är som att de slår av på fokuset lite för ofta.
Den andra vågen.
Så att, ja. Jag vet att Arne Slott, han nämnde ju ordet otur. som en faktor då. Och det kan ju låta som att han, ja, att det är en simpel bortförklaring eller så, men jag kan delvis förstå vad han menar. Så att, ja, det kanske är mest individuellt då, att spelarna måste förstå att de måste vara påslagna under hela situationen. Men oavsett så blev det ju rätt så nervigt ändå, på grund av att de då släpper in det här reduceringsmålet. Men de höll undan till slut.
Jag tror att de mötte Wolves, som ju inte kan ta poäng om, ja, oavsett vad de gör på en fotbollsplan just nu.
Även om det var nära att Mané gjorde mål på Anfield igen. Det är ju Matteus då, inte Sadio. Ja, han hade stort självförtroende där inledningsvis i matchen och försökte se på en del grejer. Men ja, Wolves är ju, det är ju sorgligt att se.
Det är fascinerande, måste man säga. Det var Manés första start, va? Där 18-åringen Matteus Mané. Ja, det kanske är där de behöver någon ung förmåga som kommer in med lite energi och inte har liksom pressen av hur uselt det går på sina axlar, så att säga.
Ja, bara nämna också att det här ju såklart var Diogo Jota derbyt. Det var ju första gången som Liverpool och Wolves möttes. Mm. Sen när han gick bort, så att det var ju jättefina bilder inför där med Jotas söner som fick gå in på planen med Van Dijk bland annat. Ja, fint att se.
Vi tar oss med det vidare till gårdagens händelser på Sellers Park, tänker jag. Där det var London Derby, där som avslutade den 18:e omgången, nämligen det derbyt mellan Crystal Palace och Tottenham. Spurs vann, höll nollan. Vet inte riktigt hur det gick till. Richarlison hade två bortdömda mål för offside, stackaren. Men Archie Gray blev istället matchhjälte med matchens enda mål.
Mm, ja. Nu är väl allt frid och fröjd igen då i Tottenham. Kanske inte, men man får ju ändå säga att Tottenhams bortafacit den här säsongen har faktiskt varit bra. Jag tror att de har näst bäst bortafacit av alla lag i ligan, så att det var en välbehövlig seger på så vis för Thomas Frank, för att det visar ju ändå att de, det är inte så att de är usla på allting. Sen förstår jag ju om supporterna fortfarande vill se mer. Alltså särskilt i speluppbyggnaden där de har det rätt så svårt. Jag vet inte om det är också att en sån spelare som, ja, Udogi, han har ju haft lite svårt att hålla sig hel, vilket gör då att man spelar med Jed Spence, så det blir ju lite annorlunda med någon som är så dominant på den andra foten, att det blir inte riktigt samma flyt då i speluppbyggnaden på den kanten, så att det blir väldigt mycket fokus på högerkanten. Det kan ju också spela in då att det blir lättare för motståndarna att stänga ner den kanten då. Men ja, de, som sagt, de får ju med sig segern här. Crystal Palace har sett rätt så trött ut på sistone. Man märker att det börjar ta ut sin rätt nu, det här med att de har spelat på många olika fronter, har inte en jättebred trupp.
Halvtrasig som springer runt på topp liksom och gör sitt bästa, och en Ketia som inte riktigt kan axla ansvaret när han får spela. Det är ju ganska uddlöst nu, men också, jag kan inte tro att jag säger det här när Patrik Zyk inte ens är med, men man saknar ju en Ismail Azar, så är det ju.
Lite, ja, offensivt. Verkligen. Så att ja, jag tyckte faktiskt att det såg ut som att det var två rätt trötta gäng.
Det var inte jätteunder. Men det var Richarlison som är kul att titta på. Jag tycker alltid det är kul att titta på Richarlison. Det är också lite oroväckande. Bergvall som fick kliva av med någon form av skadekänning också.
Ja, det verkar. Ska inte vara någon fara, va? Ändå.
Nej, jag får hoppas det, med tanke på hur bra det har gått för andra svenska spelare i Premier League att hålla sig hela den här säsongen. Generellt. Vi slänger in en fråga från William här också. Är det inte dags att skicka Frank oavsett nu? Vinst igår, men bedrövlig insats igen. Syns ingen plan och ingen utveckling. Nuno fick bara några månader på sig, så varför ska Frank få mer?
Jag tycker att han ska få mer, för att om det är så att det ser likadant ut efter att spelare har kommit tillbaka som James Maddison, Dejan Kulusevski, Solanke, absolut, då kan jag förstå varför man inte ser någon framtid med Thomas Frank. Men just av den anledningen, och anledningen att när de tidigare har sparkat tränare vid ett tidigt skede, så har det inte blivit bättre för det. Jag tycker att det är två anledningar till att han borde få mer tid. Så att, ja.
Det finns ju en skillnad också i att Nuno var ju någon form av panikrekrytering. Frank var ju någon som de verkligen ville ha. Det var min tanke med Thomas Frank. Sen kan jag ju känna, efter att ha sett Tottenham under den här hösten, att jag börjar ju undra om Frank verkligen är en tränare som kan sätta ett spelsystem. För att hela styrkan i hans Brentford, det var att de kunde anpassa sig till ett motstånd, vilket funkar väldigt bra för ett lag som ska vara i mitten av tabellen långt ifrån ett nedflyttningsstreck. Det funkar inte riktigt lika bra för ett lag som har betydligt mycket högre ambitioner som Spurs har. För att problemet Spurs har haft är ju att det finns ingen tydlig identitet i hur de spelar. Det finns ingen tydlig identitet i vad de vill på planen, utan det är liksom ganska formbart och anpassat efter vad det är för motstånd de möter. Och ibland så har inte den anpassningen eller funkat särskilt bra.
Ja, alltså han försöker fortfarande hitta rätt i det. Jag tyckte att det som var intressant i just den här matchen, och som man har sett också med Crystal Palace, och anledningen till att de faktiskt har haft det rätt kämpigt i vissa Conference League-matcher den här säsongen, det är att Palace är ju ett lag som de vill ge bort initiativet till andra laget, och sen så vill de straffa motståndarna via kontringar. Men när de då möter ett lag som till exempel Tottenham i det här fallet, som har samma spel i det, så blir det ju som en sorts maktkamp fram och tillbaka. Vem är det egentligen som ska få ligga och lura på kontringar och så vidare. Så att den här spelidén då, så att säga, som Frank har, den har ju fungerat bättre på bortaplan, men det är väl också för att Tottenham inte förväntas ta lika mycket initiativ på bortaplan kontra vad de måste göra på hemmaplan. Återigen så tror jag att man måste ändå tänka på de här spelarna som är borta, för att det är ändå viktiga spelare sett till, alltså kreativiteten är ju speluppbyggnaden och så vidare. Men med det sagt, så vi har ju nämnt det många gånger i den här podden, att jag tycker det är överraskande om Tottenhams ledning inte förstod vad det var för tränare de plockade
så
in.
Så är det.
Alltså, ja, för vi, precis som du var inne på där, alla såg ju Brentford spelade och alla såg ju vad Thomas Frank faktiskt var bra på.
Men vet du vad vi inte såg framför oss? Att Brentford skulle fortsätta vara så bra trots att han försvann med deras, ja, det var vad han nu var för någonting innan som fick ta över där och bara täcka upp och se hur det skulle gå, liksom intern rekryteringen. För att de besegrade Andoni Iraolas Bournemouth, den Iraola som vi har hyllat unisont under så lång tid, med 4-1.
Det kunde ha blivit mer också, kan sägas. De kunde ha dragit in 6-7 mål i den matchen.
Kevin Schade nöjde sig med 3.
Jag är så irriterad dock, för att jag valde i min goalscoring challenge, så valde jag Thiago istället för Kevin Schade.
Den
gjorde ont. Nog om det. Brentford var bra hur som helst. Alltså de skapade otroligt mycket i den här matchen. Och det var så lätt för dem att lägga in bollen bakom backlinjen, och så kom en spelare löpande, oavsett om det var Schade eller Thiago eller vem det än var. Och sen så är de duktiga på att fylla på i boxen också. Det var jobbigt för Bournemouth, som ju ser det som du säger, att det är ju helt häpnadsväckande egentligen att de är nere på 15:e plats nu, medan Brentford ligger på 8:e plats. Och vi kommer ju snacka om Fulham också snart, men det visar att det räcker att du vinner, ja, men låt säga 3 matcher i rad, 4 matcher i rad, och sen så har du helt, ja, du kan ligga på övre halvan av tabellen, du kan ligga på under halvan av tabellen. Det går snabbt den här säsongen, men det är ju det som gör också att det är en rolig säsong att följa.
Smyger in en fråga här från Malte Törnqvist också gällande Bournemouth. Bournemouths 0 vinster sedan oktober. Andoni Iraola, småbluff eller bara tillfällig svacka?
Det är väldigt intressant.
Det är en väldigt befogad fråga. Alltså, vi har suttit och hyllat det här Bournemouth så mycket, och nu är de nere i regioner och tabellen mot tränare som vi absolut inte har hyllat. Liksom.
Mm.
De är alltså 2 poäng före Leeds.
Ja, och det som är intressant också med Bournemouth är ju att det är ett lag som förlitar sig väldigt mycket på att man har mycket energi. Och vi såg ju att även om de gjorde en bra säsong förra året, så såg vi ändå att det fanns en period under våren där de inte var speciellt bra och där de inte riktigt orkade hela vägen fram. Och vilket gjorde också att de ju tappade då från Europaplatserna som de ju faktiskt låg på under lång tid. Men nu har den här situationen har ju uppstått mycket tidigare den här säsongen, så att det är ju oroväckande för dem. Sen vet jag inte om det kan vara också att verkligheten har kommit i kapp, sett till att, ja, de har ju släppt in en hel del mål trots allt. Vi vet ju att de sålde hela sin backlinje, och vi öste ju lovord över dem i början och bara, titta vad bra de har hanterat det här. Ja, nu ser det ju inte lika bra ut helt plötsligt, så att det är möjligt att verkligheten har kommit ikapp där. Semenyo också, vars tankar, nu gör han visserligen mål i den här matchen, men hans tankar är väl på andra håll nu, för att han vill ju få igenom den här flytten i januari. Och han vill att den ska bli klar så snabbt som möjligt, medan Bournemouth vill behålla honom ett par veckor till. Så att, ja, vi får se om det här var hans farväl eller inte. Men oavsett så är ju han superviktig för Bournemouths offensiv. Så att man vet inte egentligen hur det ska gå för dem nu.
Är det City eller? Vad tror du?
Ja, det verkar ju som att City är det laget han själv föredrar. Men jag tycker det vore förvånande om inte Liverpool gick hårt för honom också och försökte svärja honom i sista stund.
Ja, nej, det är känslan man har också. Det är väl de två som känns mest logiskt. Sen är det så här, ska man helt räkna bort att United kom med ett jättebud som Bournemouth accepterar tidigt? Ska man helt räkna bort Arsenal om de får feeling? Ska man helt räkna bort Chelsea? Ska man absolut inte heller göra. Det är väldigt många klubbar som vill ha den här spelaren i alla fall, och det är förklarliga skäl. Men ja, det är intressant vinter som väntar för Bournemouth, som nog kommer behöva fynda igen om de ska ha ett slagkraftigt lag även till våren och inte bli inblandade i en bottenstrid. För det är faktiskt en realistisk scenario utifrån hur tabellen ser ut just nu. Vi tar oss till Fulham då, eftersom du nämner dem. West Ham Fulham 0-1. Tungt för Hammers i slutminuterna av den här tillställningen när Raúl Jiménez dök upp och satte matchens enda mål.
Och jag tror att den scenen som man tar med sig mest från den här matchen och som på något sätt också symboliserar West Ham väldigt mycket den här säsongen, det är ju när Oli Skarls 20 bast egen produkt, det är ju han som missar vid målet och lyckas inte få stoppa Harry Wilson som kan slå det där inlägget till Jiménez. Och Oli Skarls är ju helt otröstlig. Han gråter ju öppet efteråt och det var omöjligt att inte känna med honom i det läget. Jag tycker att det som är mest förvånande eller som speglar ganska mycket West Hams situation just nu, det är ju att det är inte många spelare som går fram till honom heller. Jag tror att det bara var Kyle Walker-Peters som gick fram och la en arm om honom. Jag tycker också att det är konstigt. Det är liksom en ung kille som får ta ett större ansvar nu när Malik Diouf, när han är borta på afrikanska mästerskapen. Och jag vet ju att Graham Potter, en av de sakerna som han framhävde som ett problem för West Ham när han var där, det var ju hur tyst det var i omklädningsrummet, att det inte fanns tillräckligt många ledare. Och jag tycker att den scenen, jag tycker faktiskt att det visar också att det verkar inte som att det finns en ordentlig lagsämja i West Ham, och det är väldigt oroväckande.
Alltså, där ska ju Gerard Bowen vara, där ska Areola vara, där ska Kilman vara, där ska...
Och nu var ju inte jag var inte på plats, så att det kan ju vara att jag har missat någonting, men så som jag har förstått det så var Walker Peters den enda som gick fram till honom.
Nej, men känslan är också så här att Bowen bär ju kaptensbinden på armen, absolut, att han är såklart jättebesviken på hur den här säsongen utvecklas, och kanske framförallt också för egen del med tanke på vilken status han hade som spelare för blott 2 år sedan. Och han har inte riktigt varit i närheten av att nå upp till de nivåerna som man är van vid att se Gerard Bowen i. Även om han gjorde ju ett par mål här nyligen i och för sig, men ändå.
Han sitter ju också i en konstig situation, Bowen. Jag tror att innerst inne så tycker han själv att han är ämnad för att spela i en större klubb. Problemet är bara att han är gift med, eller tillsammans åtminstone, med Danny Dyers dotter, som också heter Danny Dyer, konstigt nog. Och Danny Dyer är ju en enorm West Ham-profil. Jag tror att det är ganska svårt för honom att bryta sig loss från det. Alltså nu är han väldigt mycket West Ham. Så att jag kan hålla med om att det är konstigt. Alltså nu ska han ju vara en av de stora ledarna. Men jag tycker väl att han borde i så fall visa ännu mer, även om han såklart har varit viktig för West Ham, och han har gjort ett par mål nu också på sistone, så att det är inte så, men jag tycker att det verkar vara rätt så många i det där gänget som är rätt så splittrade kring hur de verkligen känner för den här klubben, och plus då också såklart att själva rekryteringen har varit undermålig under lång tid. Det har ju inte funkat, så är det bara, det är misstag som har gjorts över tid. Men oavsett psyksprofetia att de skulle åka ur. Det börjar verkligen se ut som att den kan göra det. Även om vi såklart, med den brasklappen igen, vet om att det räcker att de går och vinner 3 matcher i rad nu för att det helt plötsligt ska se ljusare ut. Deras största problem är ju egentligen hur deras hemmaform är. För att London Stadium är ingen borg. Det är väldigt uppenbart.
Det är det inte. Nu minns inte jag, vet att vi skickade ju alla ur Sunderland felaktigt då, och Burnley. Jag skickade ur Wolves.
Jag skickade ut alla nykomlingar.
Du körde alla tre?
Mm.
Ja, då lever alla våra tips i högsta grad ändå. Må så vara att Leeds ändå har införskaffat sig en liten marginal och inte har förlorat en match på ett tag nu. 1-1 mot Sunderland i nykomlingsmötet här under gårdagen. Jag måste bara, alltså, Calvert-Lewin bara gör mål för att jävlas med, men nu känns det som det blir överdrivet det här.
Ja, alltså det är så underbart varje gång det händer. Alltså,
det är den bästa värvningen de gjort i modern tid uppenbarligen.
Ja, det var din jink som fick fart på honom. Måste
ja,
det.
Verkligen. Han får skicka tackbrev eller något. Nej, men och Noah och Okafor bredvid honom dessutom på topp, som också känns som vad det nu är. Ja, 1-1 i alla fall, det är ju ett klart godkänt resultat kanske. Framförallt för Leeds del då, Sunderland får väl se det som ett poängtapp, även om de har det ju gott ställt i den övre halvan av tabellen.
Ja, det är nog nästan resonerat tvärtom. Alltså, jag hade resonerat som att det är en stark poäng från Sunderlands sida med tanke på hur andra halvleken såg ut. Och att jag tror att Leeds behöver verkligen sätta sina chanser oftare och ta de där tre poängarna.
Rent statistiskt så har ju du helt rätt.
jag tänker Sunderland, det är helt okej om de går in i en liten dipp nu, för de har plockat så många poäng ändå. Uh-huh. Jag tror inte att de kommer släppa in speciellt många mål heller, och att de, alltså, trots då att de saknade en sån spelare som Dan Ballard i det här läget, att de ändå har, de behöver inte spela jättebra fotboll för att ändå få med sig poängen. Så att jag tror inte det är någon fara på taket för dem. Däremot Leeds, de behöver plocka fler segrar. För att visst, när de skapat sig ett litet utrymme, men återigen, det räcker att West Ham, vem vet om de spenderar lite pengar i januari och helt plötsligt får in lite spelare, och så kommer det se helt annorlunda ut. Så att jag tror att de kommer vara lite besvikna ändå över att de inte får med sig alla tre poängen. Även om de får ju en drömstart där på andra halvleken. Men ja,
det där segerbladet vill. Jag höll på att säga att det är ett hån mot alla lag som lider av spelare på AFCON, att Adingra inte är uttagen och går inte och gör mål i Sunderland. Sen insåg jag att Sunderland har ju ganska många tapp till AFCON generellt i truppen. Sadiki, om inte annat, till exempel. Har vi någon mer match som vi har glömt av? Jo, Burnley-Everton,
det var ingen klassiker.
Du har väntat. Berätta, 0-0.
Ja, oh, den var inte bra alltså. Många nyckelspelare som saknades för Evertons del. Jack Grealish bland annat på grund av sjukdom, och det har ju spekulerats väldigt mycket i hur den här sjukdomen kom sig, med tanke på att han drog ihop någon julfest med sina kompisar som tydligen ledde till en väldigt blöt natt. Så att, ja.
Folk har väl sjukat sig för värre, eller?
Ja, alla är ju inte helt nöjda med det här, men vi får väl tro på att Grealish faktiskt var sjuk av en mer giltig anledning. Jag vet inte. Men oavsett, var ju Fleming var ju ohyggligt nära i slutet att ge Burnley-segern. Bollen damp i stolpen. Bättre ska sägas också, hade ett bra läge. Men framförallt Burnley måste känna sig ganska besvikna av att de inte får med sig tre poäng. För att, som sagt, när man ligger där nere, då är det tre poäng man vill ha.
De hade behövt dem utifrån hur tabelläget är. Ingen snack om den saken. Det var det. Är det några matcher som väntar här i samband med att vi ska ringa in det nya året för din del, Frida?
Alltså hur blir det nu? Ja, eller nej? Gud, alltså jag är helt lost. Jag tror jag har feber också, det är därför jag är helt, kan knappt prata heller.
Det har inte märkt under podden, måste jag ärligt ta att
det har inte gjort det, vad skönt.
I alla fall inte för mig, men jag vet inte vad våra lyssnare säger.
Nej, alltså jag får anstränga mig så för att hålla tankarna i styr. Jag vet inte om det blir någon match, jag måste kolla upp. Det enda jag vet är att jag ska ha på Arsenal och Liverpool nästa torsdag, va?
Då, vet du vad, då tycker jag att vi låter dig kurera dig så att du är pigg och kry till dess. Och konstatera med det att det här var dagens Sportbladets Premier League-podd. Vi är tillbaka nästa vecka och avhandlar, ja, det blir väl inte bara en utan två omgångar kanske möjligtvis, med tanke på det tajta matchschemat som är nu. Mer om det då. När det är sagt, ta hand om er alla där ute. Ha ett otroligt gott nytt år framförallt. Så hörs vi snart av er.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.